Amen. Vad fantastiskt att få vara här. Sjukt kul. Orkar ni med mig en söndag till? Jag predikade nämligen för 2 veckor sedan. Så om ni orkar så ska jag tala till er en liten stund igen. Tack Stefan för det du sa. Det går precis i linje vad jag har tänkt dela med mig av här idag. Faktiskt. Riktigt mitt i prick. Och jag känner inte dig, men jag känner din bror. Vad heter han? Peter heter han. Han bodde i Karis när jag var en liten pojke. Så bodde jag där då och blev god vän med honom. Och så flyttade han iväg sen. Och vi har inte haft så jättemycket kontakt sen dess. Men jag ska tala idag om det som du Stefan talar om. Om att leva för människor. Tänk dig hörni, att leva för andra människor. Och kanske du tänker, ja men det är ju Gud jag ska leva för. Men vet du vad? Jesus lever för människor. Vet ni, han bara inte lever för människor. Han dog till och med för människor. Tänk dig, han älskar människor så otroligt mycket. Han till och med vill ju gå i graven för människor. För dig och för mig. Så högt är människor på Guds prioriteringslista. Det betyder allt för honom. Han skapar den här världen för dig. För mig. För alla människor. Fast människor kan vara sårade och brustna. Och inte vara så mycket i andra människors ögon. Men för Gud, vet ni. Guds hjärta bultar för vanliga människor. För varenda en som sitter här så bultar Guds hjärta för dig. Och det ska jag tala om idag. Om hur du och jag ska kunna leva för andra människor precis som Jesus gjorde. För när Jesus kom till jorden så kom han för att dö. Men det är det som evangeliet handlar om. Hans mål var att återupprätta relationen mellan Gud och människan. Och han skulle dö på ett kors. Men han var en tid på den här jorden. Han dog inte enbart. Utan han levde som ett fantastiskt exempel på hur du och jag kan verkligen leva våra liv på den här jorden. I relation med andra människor. Han var det absolut ultimata föredöme. Och för Jesus var och är människor det viktigaste. Det är Guds ögonsten. Det är liksom kronan på hela skapelsen. Det var när han skapade människan. När han lagade människan så var det finaste. Det han satt mest tid på. Mest engagemang. Det står till och med att han blåste någonting av sig själv. In i människan. Det var liksom någonting annorlunda med människan. Gentemot alla andra kräk som Gud skapade. Och buskar och vatten och allt annat. Ja, han skapade faktiskt kräk. Han gav någonting av sig själv. Så han blåste av sin livsande. I en sån här. Någonting han formade av stoft. Och så fick människan liv. Han gav någonting personligt. Och han skapade dig och mig till sin avbild. Vilket är helt fantastiskt. Och när Jesus vandrade på jorden. Om inte du har läst det så läs evangelierna. Och se hur behandlar Jesus människor. Vet du, jag kan inte hitta ett ställe där Jesus gick förbi en sårad människa. Och inte gjorde någonting. Hans uppgift som vi redan sa. Han var att han skulle dö på ett kors. Och han visste ju det. Hon måste ha känt en otrolig smärta och vånda inför det. Och ändå hade han tid att stanna upp vid varenda människa han mötte. Som hade ett behov. Sitta ner. Bjöd hem sig själv till och med. Tänk det. Hur ofta bjuder du hem dig själv? Han knackade dörr och han gick in till människan och sa. Hej, nu ska vi få ut och äta lunch. För jag vill spendera tid tillsammans med dig. Han var så aktiv så han sökte upp människor. För att han älskar dem. Och det finns en intressant berättelse. Då det är sabbat. Och Jesus går omkring där och han ser en man som är sjuk. Och går fram och hela honom. Och fariséerna så blir helt supersura på honom. Och tänker, varför gör han det på sabbaten? Det skulle vara en dag som man skulle vila och chilla liksom och ta det lugnt. Man skulle inte göra något så mycket vettigt då. Ändå så väljer Jesus att bryta mot det och hela den här mannen. Varför det? För människor betyder så mycket för Jesus. Det betyder mer än någonting annat. Alla regler och allting. Det betyder inte så mycket, men människor betyder någonting för Gud. Och vet du vad? Du ska veta när du sitter här idag. Du betyder så ofattbart mycket för Jesus själv. Men precis som vi välsignar det här barnet här idag. Och det här omsorgen man ser från föräldrarna och liksom hela släkten och församlingen. Bara omsluter det här barnet i bön. Tänk hur mycket Gud inte har omslut i dig. Med allting, med hela skapelsen, med allting vad han har gjort. Alla gåvor, allting. Han har planterat in i dig.
Det är helt fantastiskt. Han vände upp och ner på människors tankesätt. Ofta när Jesus kom till människor så kom han med någonting helt nytt. Någonting som människor inte hade hört någon annanstans. Och vi kan läsa om i Matteus 23, vers 11. Står det så här bland annat. Den som är störst bland er ska vara den andres tjänare. Och vet ni, det här var någonting som inte människorna förstod. Jag menar, den som är störst är ju störst. Jag menar, varför ska den största tjäna? Men liksom, människorna förstod inte det här. Och för det senaste satt och skrapade sig i huvudet och tänkte, hur går det här ihop? Men för Gud är den största den som tjänar en annan människa. Varför? För det är människorna som Jesus älskar. Det är hans, det är den skapare som Jesus, Gud verkligen älskar mest. Förstår ni? Hur mycket Gud verkligen älskar människan i allt vad han har gjort. Med andra ord så betyder det för mig i alla fall att den största uppgift jag någonsin kommer att få, eller vad du kommer att få, är att tjäna andra människor. Det finns ingen större uppgift. Man kan tänka, hej, att vara pastor, det är ju ganska häftigt. Och liksom att vara låsonsledare eller, jag menar, någon stor direktör någonstans. Men du, inför Gud, så den största uppgiften du någonsin kommer att få är att tjäna andra människor. Oavsett vilken position det är, eller vilka möjligheter har eller någonting. Men att tjäna andra människor, det är det största man kan vara i Guds rike. Det är det bygger på. I Lukas 22, kapitel 22, vers 24-27, står det så här. Det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde anses vara störst. Då sa Jesus till dem, folkets kungar uppträder som herrar över sina landsmän. Och det som har makten kallar sig folkets välgörare. Men så ska inte ni handla. Utan den största bland er ska vara den yngste. Och den som är ledare ska vara som en tjänare. Ty vem är störst? Den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. En imam. Vi har alltid, människor har alltid haft problem med den nästa som Stefan pratar om sin nästa. Vi kan läsa om, vet ni, redan i de första bladen nästan i Bibeln. Kain och Abel. De hade lagat ett offer inför Gud. Och det blev så att Kain blev jättebesviken och sånt på sin bror. Till den graden att han far och slår ihjäl honom. Och så kommer Gud och frågar av honom, vart har du din bror? Och vad svarar han? Han svarar, han kan ju ta reda på det själv liksom. Jag menar, vem ska jag bry mig? Jag har mitt liv, jag har mina grejer och jag har min tid och så vidare. Varför skulle jag behöva bry mig någonting om honom? Han har ett eget liv, ett eget ansvar. Varför skulle jag behöva göra det? Redan där så gick det fel. Det var inte många liksom verser efter att Gud skapade världen som det där kom in. Vet du vad? Precis samma problem kämpar du och jag med än idag. Varför skulle jag behöva bry mig om människor runt omkring mig? Jag har mitt liv. Jag har min skola, jag har min utbildning, jag har min familj. Varför skulle jag behöva överhuvudtaget bry mig om den som sitter bredvid mig i matbordet på restaurangen? Men Gud älskar varenda människa. Jag kommer att repetera det många gånger idag. Bara så det ska gå in. Allt för ofta är ju precis som så. Varför skulle jag behöva bry mig? Det finns en fantastisk liknelse i Bibeln som jag ska på något sätt sätta punkten på i det här idag. Och det är om den barmhärtiga samariten. Många av er har säkert hört den flera gånger. Jag har hört den många gånger. Men vet du vad? Vissa saker behöver man höra flera gånger. Och var en gång när jag läste den här så det verkligen på något sätt klickade i mitt huvud. Som inte har gjort tidigare. Vi ska se om det klickar i ditt huvud idag. Den här berättelsen, den är från Lukas 10, vers 30-37. Det handlar om en man som är på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Och han går där med sitt pick och pack. Det står väldigt lite om honom. Och så man vet inte riktigt vad han har för eller någonting. Men han var nog på väg någonstans, ner till Jeriko. Och under den här vägen så kommer det från rövare. Slår honom riktigt fördärvad. Så att de tar bort alla kläder, allting från honom. Och det står att han lämnas halvdöd på vägen. Jag kan riktigt tänka mig hur det liksom såg ut. De sparkade på honom, spottade på honom, slog honom och lämnar honom halvdöd där i diket. Och efter en stund så kommer en präst förbi. Man kan se det, fina kläder. Kanske har tåran i handen. Vet ni. Går omkring och repeterar söndagspredikan för sig själv. Och så vidare. Och så ser han den här mannen. Ligger där vid diket, halvdöd. Och det står inte vad den här mannen tänkte. Man kan tänkt många olika saker. Men han såg det. Han såg mannen. Han såg att utan mig så kommer den här mannen kanske att dö. Men ändå väljer han att gå snabbt förbi. För han var på väg någonstans till kyrkan, templet på den tiden. Och efter en stund kom en levit förbi. En levit var en person som jobbade i templet, precis som prästen. Och han kommer förbi och ser precis samma man. Och han kanske tänkt, hej, att rövarna är kanske ännu kvar och liksom, jag måste skynda snabbt förbi liksom, så inte jag blir överfallen och så vidare. Så han väljer att jag skippar den här mannen också, jag ska ju på mitt uppdrag. Efter en stund kommer samarit. Han av de tre som verkligen skulle behövt hjälpa honom. Och han väljer att se på mannen. Och tar upp honom. Lägger honom på sin åsna. För honom till ett värdshus. Betalar för den här mannens vård, mat och sängplats och allting. För en lång tid framöver. Och säger att kostar det mer så kommer jag betala. Vet ni, jag gillar den här berättelsen. Samtidigt som den är väldigt skrämmande. För jag märker att jag själv är allt för mycket leviten och prästen. Allt för många gånger så hittar jag mig i den stolen. Då jag går förbi människor som verkligen skulle behöva någonting. Som jag skulle kunna vara ett svar på. Allt för många gånger så väljer jag att jag inte vill vara bönesvarare på andra människors böner. Eller andra människors behov. Prästen och leviten såg behovet. De såg mannen, de såg precis samma situation som samariten, jo. Men jag tror det var en jättestor skillnad mellan dem. Prästen och leviten såg behoven. Men jag tror inte de såg människan bakom det. När samariten kom förbi, så han kände någonting, det var någonting som grep tag om honom. Och han kände, jag måste göra det här för honom. Utan mig så kommer den här mannen kanske inte överleva. Och det fick honom att agera. Men då allt för ofta i vår omgivning så ser vi behov. Jag menar, det finns skilsmässor hit och dit, människor som mår dåligt och som har ekonomiska bekymmer och så vidare. Det finns oändligt mycket behov. Hur ofta ser du människan bakom de behoven? Ofta ser vi problemen. Men skulle vi se på det precis på samma sätt som Jesus skulle se på det, så skulle vi se människan som Gud har skapat. Den människan som Gud älskar. Den människan som Jesus sa, jag vill dö för dig. Medan vi ser behoven och tänker, det där är jobbigt. Det där tar lite för mycket tid. Vi ser skalet som jag pratade om för 2 veckor sedan. Vi ser inte det riktiga hjärtat bakom det. För bakom varenda behov, oavsett vad det är, så finns det alltid en människa. Det ska du komma ihåg. Oavsett hur skruttiga och skadade och sårade människa kan vara, så finns det alltid en människa som Jesus älskar där längst inne. Alltid en människa bakom det. Jesus går aldrig förbi en människa med behov. Det ska du veta för din egen del också. Jesus går aldrig förbi dig. Oavsett vad du kämpar med, oavsett vad du går igenom, eller vad du bär på, eller vad du har varit med om, eller någonting. Jesus går aldrig förbi dig. Och tänker, det finns så många andra. Jag tror det var dig som Jesus dog för. Det var dig som han sa på korset, jag vill göra det här. För jag älskar dig. Det finns alltid en människa bakom det. Prästen och leviten satt sin uppgift framför människorna. Vet du, allt för ofta hittar jag mig själv där. Man är så busy med en massa olika saker. I alla fall jag vet inte hur det är med dig. Högst antagligen så har du mycket saker då också som de flesta andra. Man gör så mycket fina saker och så mycket vettiga saker tycker man ibland. Så man har inte tid för det viktigaste. För det som verkligen Jesus älskar. Och det är människor. Man tänker, jag ska predika en söndag. Jag ska leda lovsång. Jag ska göra det där, jag ska göra det där, jag ska göra det där. Och så glömmer man bort människan däremellan. Vet du vad? verksamhet betyder ingenting för Jesus. Överhuvudtaget inte någonting för Jesus. Men människor gillar han. Verksamhet är bra. Oj. Verksamhet är bra om det hjälper människor. Men i sig själv är det inga ändamål. Det är människorna som Jesus älskar. Prästen och levitens uppgift var att tjäna folket. Att representera folket inför Gud. Men deras uppgift blev viktigare än att det de egentligen skulle göra. Att hjälpa folket. De skulle på predika, de skulle fara och tjäna Gud. Men de gick ifrån människorna. Jesus gav dig som samariten och stanna och hjälpte honom. Jag vet inte vad de tänkte när de gick där förbi. De kanske till och med tyckte synd om honom. Ofta när jag har läst det stället så tänker jag, okej, okay, de var sådär, liksom bara, okej, okay, där är han, jag bryr inte mig, liksom. Det kan hända att de var sådana att de tänkte, ska jag stanna? De kanske stod en lång stund där och funderade, ska jag gå, ska jag inte gå, ska jag gå, ska jag inte gå, ska jag gå, ska jag inte gå? Hur mycket tid har jag, liksom? Och så vidare. De kanske stannade och till och med bad en snabb bön för den här mannen. Men de valde sist och slutligen att ändå gå. Vet du vad? Det hjälper inte människor att du tycker synd om dem. Det gör inte. Att människor har tyckt synd om mig så har inte hjälpt mig så jättemycket. Det är först när människor sträckt ut en hand och kommit till min räddning när jag verkligen haft stora behov. Vet du, vi är experter på att liksom, se bara behoven. Liksom, och tycka synd om. Speciellt när det är Facebook-tider. Vet ni, någon skriver en kommentar att det suger idag. Eller någonting. Och skriver man, oj vad synd. Liksom, eller någonting. Eller jag hoppas det går bättre. Kramar eller någonting. Jag läste faktiskt idag. Så hörde jag om ett par som ska skilja sig. Som inte känner jättebra, men jag är nu vän på Facebook. No, i alla fall. Så jag hör, det kom upp sån här ut att de ska skilja sig. Jag läste genom kommentarerna. Och vet du hur många som helst, jag hoppas att ni ska få styrka och klara den här processen. Och många hjärtan och många kramar och massa fina ord. Vet du, Jesus skulle inte skicka såna ord på Facebook. Han skulle få knacka på deras dörr och säga, hej, nu vill jag komma in till dig. Nu ordnar vi upp det här. Här har du min hjälp. Vad behöver du? Vet du, det är så stor skillnad att känna liksom, jag borde göra någonting. Och så skickar man på Facebook kram. Vet du, att tycka synd om människor så räcker inte. Det hjälper inte människan. Det kanske får dig att känna att du har gjort någonting i alla fall. Vet du, att du känner någonting på din sida. Det betyder att du ska göra någonting. Om du känner liksom, den här människan borde hjälpa. Så få hjälp den människan. Ser du en människa som inte har tillräckligt med pengar? Ge pengar. Det räcker inte att du går omkring och tycker, den människan borde ha bättre skor. Förstår ni? Det är jättestor skillnad. Prästen och leviten, då kanske stod där och såg på samma behov och tyckte synd om mannen. Hjälpte den mannen? Nej. Det var samariten som så mannen, så människan, så behoven, kände, jag gör det. Det är värt det. Jag kan läsa i Bibeln många gånger hur Jesus sökte upp människor. Knackade på deras dörr. Var aktivt framåt för att ta kontakt med människor. Vet ni, det är sällan människor ringer efter hjälp. Kom ihåg det. Om det går till den gränsen så är det väldigt kritiskt ofta. Jag hoppas människor inte ska behöva ringa efter dig. Utan du ska vara där före de ringer. Och knacka på deras dörr. Fråga, nu tar vi lunch. Eller någonting. För många år sedan då jag bodde i Närpes. Jag tror det över 5 år sedan. Vad gammal jag blev. Nu i alla fall. Så där i Närpes sista året så lärde jag känna en ung man. Som var jättespeciell. Han var alkoholmissbrukare, han var nazist, han var drogmissbrukare och så vidare. Han var alltså nämnt eländigt man bara kan vara. Och han var 19 år, precis lika gammal som mig. Och på något sätt så fick jag fick jättebra kontakt med honom och kopplade med honom jättebra. Så jag får besökte honom många gånger. Och vi hade en sån deal att han kunde ringa åt mig precis när som helst. Och ibland var det mitt på natten och ibland var det mitt på dagen. Och lite sådär. Efter alla år i Närpes så flyttade jag ner till Helsingfors. Och jag menar, det är ganska lång väg från Närpes till Helsingfors. Och telefonsamtalen blev bara färre och färre. Tiden bara gick och gick. Och så vidare. Jag vet inte, ett år i Helsingfors och kanske bara en månad före jag flyttade eller någon vecka före jag flyttade, så ringer han upp åt mig och säger: hej, nu är det totalt kris. Nu är det riktigt eländigt i mitt liv. Och det där och jag sa åt honom: ja, men jag kommer snart upp. Snart ska vi få träffas igen. Snart ska vi få liksom ta den här tiden vi hade i Närpes och så vidare. Jag flyttade upp till Vasa för 3 år sedan i höst. Och jag började jobba till matchen och som barn- och ungdomsledare i Kvevlax. Vet ni, det fanns mycket att göra. Vet ni, min kalender bara fylldes. Jag får inte Närpes. Jag får inte ens på honom. Och jag visste hela tiden: hej, jag måste få träffa honom. Det skiter sig fullständigt om jag inte får träffa honom. Ändå så får jag ett textmeddelande på min telefon. Där det står att han har tagit livet av sig. Och får ut i skogen med trä på hängdes i en träd. Vet du vad? Ofta är vi leviten om prästen. Vet du, man kan 80 kilometer från Vasa till Närpes, fast så fruktansvärt långt. Vet du, Jesus ska fara direkt. På riktigt. Att kunna leva ett liv för andra människor, så krävs uppoffringar. Så är det bara. Tänk vad det krävdes för Jesus. Han gick upp på korset för andra människor. Han bara inte sa att hej, vi borde leva för andra människor. Han levde för andra människor. Han dog för andra människor. Du, han var generös med sin tid. Han var generös med sitt liv. Och jag brukar säga sådär: hur ska jag kunna kalla mig Jesu lärjunge om inte jag ens är lite lik honom? Om det inte finns någon del i mitt liv där jag söker upp människor, där jag sträcker ut min hand, där jag stannar vid människor som verkligen har behov. Hur kan jag kalla mig Jesu lärjunge om inte jag har det i mitt liv? Jag tror vi alla sitter i samma båt. En samarit, han gav både tid och pengar. Han sa: kostar mig så kommer jag tillbaks. En fantastisk bild på Jesus. Han kommer då tillbaks. Men jag skulle vara en människa som inte bara ser behoven runt omkring mig, utan i bön svarar på de människornas behov. Jesus umgicks med människor och deras liv blev förvandlade. Vet du vad? Jag tror vi som kristna människor, jag tror vi har ett ansvar, vet du, att sträcka oss längre också utanför vår kompiskrets, utanför församlingen, utanför vår liksom trygga lilla bubbla. Vet du, det finns människor där utanför också med stora behov. Vet du, jag hoppas att vi verkligen ska kunna sträcka oss längre än det vi är bekväma med. Än att bjuda liksom den som sitter på den höga sidan på lunch här i kyrkbänken. Ta och bjud ut din klasskompis istället. Eller någon annan som inte du kanske vanligtvis går ut med. I Markus 10, vers 45 står så här: ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Men du, på samma sätt så går han befallningen till oss också. Missionsbefallningen i Matteus 28, han går ut till allt folk. Ta tid med dem. Gå till och med till jordens yttersta gräns för att nå dem jag älskar. Matteus 25, vers 35-40. Då står det så här: ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen säger jag er, allt vad ni har gjort För en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Eller, så mycket betyder det för Jesus att ta tid för andra människor. Men den här samma personen som jag berättade om från Närpes, jag besökte honom när jag ännu bodde i Närpes, så besökte jag honom en gång och vi hade bestämt en träff då. Och när jag kom dit så slog han och sov. Så bestämde mig heja fara och köpa lite mat åt honom. Så jag valde att jag skulle laga spaghetti åt honom. Så jag ringde mamma och frågade receptet. Hur lagar man spaghetti? Det var inte så svårt. Men det var första gången. Och, vet ni, jag minns att jag kokade i hans kök lite spaghetti och lite liksom, man hade köttsås och, i all enkelhet. Så hade du gått upp det på bordet och så satt jag där och väntade att han skulle vakna. Och så vaknade han och så såg han det här bordet. Och jag vet inte hur jag ska förklara hans reaktion. Men liksom han, när en 19-årig kille hoppar i hans famn och kysser den i hela ansiktet så är man ganska glad. Och så säger han åt mig. Vet du, gjorde? Ingen har lagat mat åt mig på 2 år. Han var 19 år och ingen har lagat mat åt honom på 2 år. Det kostar 5 euro av mig. 20 euro. Och mycket svårigheter i köket. Men tänk vad lite tid och energi det tog av mig. Och tänk vad det betydde för honom. Vi tänker ofta att vi måste göra stora saker. Vi ska göra underverk. Det handlar om de små sakerna. Att se människorna i de vanliga situationer som gör verkligen skillnad i andra människors liv. Det är sant. Du kommer inte att göra stora saker om inte du gör de små först. Bjuder någon på lunch eller få ut och dejta någon som har problem eller någonting. Ofta så ber vi den här bönen, Gud använd mig. Fast vi har behoven rakt framför näsan. Jag har bett någon gång som helst. Gud använd mig. Jag vill verkligen vara i din tjänst och så vidare. Vi borde få ögonen öppna. Det skulle räcka. Det finns så mycket behov runt omkring oss. Så det är intressant. Jag ska avsluta med 2 citat. Jag vet tyvärr inte vem som har sagt dem. Det första lyder så här. Alla tänker bara på sig själv. Det är bara jag som tänker på mig. Vet du vad? Så tänker du och jag. Alla tänker bara på sig själv. Så det är nog bäst jag tänker på mig då. Det andra citatet. Visa Guds kärlek till människor. Men gör det bara med ord om det är nödvändigt. Vet du vad? Vi borde bli extremt mycket bättre på att visa vår kärlek med våra händer, med vårt liv, istället för på Facebook eller istället för SMS och så vidare. Det är bra att vi sprider Guds kärlek på det sättet också, men det är dåligt om vi bara gör det. Ett Guds kärlek är konkret. Guds kärlek är inte flummig, den är jättekonkret. Det fick Jesus upp på korset. Guds kärlek har förändrat massa människors liv. Kärlek är konkret. Ska vi be?